Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Acast.
This podcast is brought to you by eHarmony, the dating app to find someone you can be yourself with. Why doesn't eHarmony allow copy and paste in first messages? Because you are unique, and your conversations should reflect that. eHarmony wants you to find someone who will get you. How are you going to know who gets you? If people send you the same generic conversation starters, they message everyone else. Conversations that actually help you get to know each other. Imagine that. Get who gets you on eHarmony. Sign up today.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world, Fram Gang Spotten, with Alexander Perleros.
Nu hoppar vi in i ett magiskt samtal med Magnus Bettner som är en av Sveriges absolut främsta komiker. Och ni känner säkert igen från bland annat Parlamentet och Stockholm Live. Och han är en av få som någonsin har vunnit årets bästa komiker 2 år i rad, vilket är en helt fantastisk bedrift. Och vi pratar självklart om vad har varit nycklarna till att bli så otroligt duktig som han är. Retoriktips, så kan man vara så bra på scen och ha en så stor närvaro. Men vi pratar också om hans sjukskrivning som har tagit ett långt tag för honom att återhämta sig från. Och även hat på sociala medier och varför han just minskat sin närvaro på sociala medier och att han mår mycket bättre av det. Men sen får vi också börja på helt andra frågor. Exempelvis, vad är de 3 värsta sakerna med barn? Vad skulle han ta för att prostituera sig? Och varför skulle han aldrig någonsin över sin döda kropp vara med i Let's Dance? Det och mycket annat får vi svar på med en av de främsta komikerna i Sverige, Magnus Bettner.
Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gang Spotten with Alexander Perleros.
Varmt, varmt välkommen till Framgångspodden. Ingen mindre än Magnus Bettner.
Tack så mycket.
Hjärtligt kul att ha dig här.
Ja,
det
är roligt.
Vilket fint skägg du har också.
Tack.
Är det, jag har ju inte så långt skägg.
Nej. Du ligger lite efter.
Ja, men jag har alltid känt att när det har börjat växa ut lite så börjar det ett stadie börjar klia in i huden på. Och då brukar jag alltid ta bort det.
Men du tar liksom bort det alltid efter typ max 3 dagar, eller?
Ja, någon vecka som värst.
För om man låter det vara liksom bara typ en vecka någon gång ibland så brukar det där gå över ju. Eller det gjorde det på mig i alla fall.
Ja.
Tror jag.
Hur långt kommer du spara?
Nej, men längre ska det väl inte bli kanske.
Nej.
Än vad det är nu. Vi får se, jag hade inte tänkt att jag skulle ha skägg så länge. Men sen börjar folk störa sig på det. Och då får det vara kvar. Det är ju så det funkar liksom.
Men det är ju fantastiskt. Är det så ofta du brukar gå in på grejer att om någon blir irriterad på något du har gjort, så tänker du att det här var lite spännande, det här var lite intressant att folk reagerar på.
Ja. Och sen just när det är sånt där, jag är liksom ganska negativ till hela den här utseendehetsen som är liksom. Vad har du köpt den där tröjan och varför? Men skit i det, köp en tröja du gillar och bara gilla läget liksom. Men så att jag har ju alltid försökt att jävlas lite med det där också. Så att då blev det ju också så, när folk började gnälla så fick ju skägget bli längre.
Men har du några så här extremt fula kläder, någon sån här pingvintröja eller någon sån här gris?
Jag har en träningsoverall i kamouflage mönstrad guld.
Kan man förorensa guld?
Den vet jag ingen som tycker det är snygg. Men den har jag på mig lite frekvent. Då. Ja, inte så ofta längre. För att den är ju jobbig liksom. Folk kommer ju fram och pekar och sånt. Så den har jag inte på mig jämt. Men jag gillar den.
Och du fick ju också barn i juli, ditt andra barn.
Mm.
Den 15 juli. Stort grattis.
Tack så mycket.
Hur känns det? Är du dubbelt lycklig nu för att du har två barn?
Ja.
Du blir dubbelt så lycklig när du fick första. Och nu är jag till. Du måste ju söva på mål.
Fyrdubbelt lycklig.
Fyrdubbelt, ja.
Nej, men det är faktiskt skitmysigt. Jag tycker ju inte om barn egentligen. Ska man väl säga. Men
du gillar inte ens dina egna barn eller?
Jo, min dotter, alltså Lina då, min äldsta. Jag älskar ju henne över allt annat såklart. Men hennes kompisar... Det går inte liksom. Jag försöker, men de är ju... Alltså barn är ju dumma i huvudet alltså. De är ju sopiga liksom. Ens egna, man älskar ju dem såklart. Men nej, jag har jättesvårt för barn och allt det här runt omkring liksom. Nu ska vi samla in till klassresan och nu är det föräldramöte och kolla vårt Lucia-tåg och... Det är ju inte kul. Alltså.
Jag kräks på det. Alltså.
Ja, det är ju inte kul. Men vara hemma och mysa och ha det fint med sina barn, det är ju toppen. Så nu har det varit jättehärligt sen hon kom då i juli. Hela familjen liksom kunnat hänga och sådär. Lina har vi ju på halvtid om, min äldsta dotter. Men det har varit superhärligt. Sen kommer det ju en värre period snart. Liksom, när de börjar att krypa omkring och dra ner grejer. Och man är livrädd hela tiden för att de ska dö och sådär. Det är man ju i början också. Att de ska sluta andas och det där.
Ja.
Det har man ju hela tiden som en ångest som förälder. Sådär. Men det går ju ändå över, tack och lov. Det är ju bara några veckor liksom. Sen går det över, eller har gjort det för mig i alla fall med båda. Att man börjar att inse att jag behöver inte kolla hela tiden att hon andas. Hon gör det. Och om hon inte andas, vad ska jag göra åt det? Det är inte så mycket jag kan göra heller liksom. Så att det där släpper ju efter ett tag. Men då kommer ju det andra istället då. Att de ska hålla på och springa omkring och dra ner grejer som de kan få i huvudet och det där. Så då får man ju hålla på och oroa sig över det.
Ja, en konstant oro.
Ja, det är de ju bra på, att skapa oro och ångest. Barn. Så jag tror fan att det går på ett ut alltså. Folk säger, det är så härligt med barn. Det är klart det är skithärligt. Men det är också jättemycket ångest.
Det känns inte som att det här du går in på nu får man prata om så himla mycket. Eller det känns som att jag har sett ganska många, både fäder och mödrar, som går runt med sina barnvagnar och ser ganska allmänt trötta och bittra ut.
Ja.
Och sen så känns det som att när de säger, så säger man bara att man älskar barnen. Det är fantastiskt att vara förälder över allt annat.
Ja, men det är det ju. Alltså det är det ju, man tittar på sitt barn och liksom smälter varenda gång. Fast man träffar henne alldeles nyss, så är det ju liksom. Men det är ju också ett helvete, det är ingen snack om det. Och framförallt i början, eller första början är ju inte så jobbig om barnet är friskt sådär, och sover. Som de flesta barn ändå gör, då är det ju ganska lugnt. Men sen blir det ju för jävligt alltså.
Kan du inte gå in på liksom Magnus Bettners topp 3 värsta grejer med att ha barn, perioder eller situationer man kan hamna i som är så här, det här är riktigt pissiga situationer som jag inte gillar alls.
Nej, men framförallt så har det ju med sömnbrist att göra. Att jag funkar ju inte alls om jag inte får sova riktigt ordentligt. Och då snackar vi liksom inte 6 timmar, det räcker inte. Jag kan göra det en vecka liksom, sova 6 timmar per dag, men inte mer än så, då blir jag knäpp och har inget tålamod. Och inte ha tålamod, det är det sämsta som finns med barn. Det är det enda man måste ha, så är det ju obegränsat med tålamod. För att de ska ju bara hålla på med en massa strul hela tiden. Liksom. Så att sova är ju... När man inte får sova så är det ju, då blir det ju skit av alltihopa. Liksom. Och det är ju en konstant sömnbrist för båda föräldrarna. Hela tiden i början. Liksom. Så att det gäller nog att... Jag tror att man liksom kan bli bättre på att försöka sova någon timme när barnet sover så där på dagen. Men de flesta tycker väl att det är ganska svårt. Jag är rätt så bra på det för att jag har varit på turné hela livet. Och då får man också anpassa sig lite grann så där, och sova en halvtimme innan man ska gå på scen och sånt där liksom, när man är skittrött. Så att jag är nog bättre på det än många andra kanske.
Men din dotter Lina,
hon
är 13 va?
13, fyller 14.
Ja, nu kommer hon in i en sån där ålder där vissa fäder har ångest.
Ja.
För att det är alltid från att börja kröka och allt det där. Men det blir också att man kan börja släppa hem ett gäng killar.
Ja. Ingen ångest alls över det. Jag tycker bara att det är superhärligt med en tonårsdotter som är... dels är hon ju jätteskön och härlig som person. Men också att det är min... Jag är mycket bättre på det. Alltså handskas med någon som är 11, 12, 13, 14. det är jag mycket, mycket bättre på än att handskas med någon som är fyra. Ja. Jag är inget bra på barn. Alltså jag tycker inte att det är kul att läsa samma saga 40 gånger. Jag tycker inte att det är kul att hålla på med lera eller rita. Eller...
Nej.
Jag tycker inte att det är kul. Och så här, man ska se en film, då vill hon se exakt samma tecknade film igen. Liksom. Ja. Det finns fler filmer, kan vi ta en annan? Liksom?
Nej.
Det där, jag har skitsvårt för det. Nu däremot, liksom, sen några år tillbaka, så är det ju bara... Det är som att ha en liten halvvuxen kompis som man ibland får skälla på när hon har glömt sina skor. Liksom.
Ja.
Men jag tycker det är skitkul.
Och det är så att den senaste barnet du har, nyaste versionen, är ju en kräfta. Det är man ju
i
juli.
Ja.
Och du är ju lejon. Tror du på stjärntecken och sånt?
Nej, det gör jag inte. Men det är ju kul.
Det är kul.
Sådär. Man kan ju...
Man kan ju
hålla på med det för att det är kul. Men jag tror inte på det, nej.
Jag tänkte att jag kan läsa lite om dig. Mm. Så som du är ett lejon då.
Mm.
Lejonet är den stolte, starka ledargestalten. Lejonet symboliserar makt, kunglighet och dominans. Det är passionerade, romantiska och älskar att ha intim kontakt. Det finns dock en viss risk att kärleken i kombination med stoltheten och viljan att stå i centrum går till överdrift. Lejonet kan då uppvisa sämre egenskaper, såsom svartsjuka, aggressivitet och kan i många fall vara för ärlig med vad den tycker, vilket kan vara svårt för andra att ta in. Längtan att visa att lejonet är duktig och få bekräftelse är en stark motor.
Mm, det var ganska bra faktiskt. Men passar de inte in på alla typ, alla de där? Alltså, om du hade läst Oxen, hade inte det också passat på mig då?
Jag tror det.
Ja, det brukar ju vara så.
Ja.
Men det där var väl ganska...
Jag hörde att det var redaktion förut. Jag kommer inte ihåg vilken tidning det var, men då hade de ett gäng grejer. Och sen så drog de.
Ja.
Vad de ska. För att det var så... Det är så mycket saker, så måste man ha olika varje månad också.
Ja.
Hade de så här praktikant som drog.
Ja, det kan jag tänka mig.
Men du, hur mår du idag?
Bra. Jag mår ganska bra. Jag har mått jättedåligt senaste. Men nu börjar jag komma på fötter och mår rätt så bra. Jag var rätt sliten, alltså. Jag har liksom varit på turné mer eller mindre konstant i 10 år i alla fall, egentligen i 20. Men i 10 år som jag verkligen har jobbat fruktansvärt mycket liksom. Skrivit nytt material hela tiden, producerat nya. Alltså jag har ändå släppt, jag tror det är 11 specials eller någonting sånt där. De flesta andra komiker har väl släppt 2 max kanske. Och jag har försökt göra det varje 18:e månad liksom, en ny 1,5 timme eller 1 timme. Och det har varit skitkul och det har varit nästan bara roligt, men också fruktansvärt jobbigt. Det är jobbigt liksom, att resa runt, hela tiden packa ner sina grejer, dra till nästa hotell, soundcheck, show, hem och försöka sova, dricka för mycket sprit, upp på morgonen, dra till nästa, göra om, och så hålla på så där år efter år efter år, samtidigt som man ska försöka ha någon slags hemmaliv då, ta hand om kompisar och familj i viss mån sådär. Så till slut så var jag så trött så att jag sa för 2 år sedan ungefär, så sa jag att nu blir det inget mer. Nu lägger jag av. Så får vi se om jag börjar igen någon gång. Så att då spelade jag in min sista special i 21 maj 2017. Och sen dess har jag inte stått på scen. Faktiskt. Men då var jag så slutkörd så att jag liksom kraschade rätt hårt. Och sen blev jag sjukskriven ett par månader senare. Så var jag sjukskriven i 6 månader.
Ganska länge alltså.
Ja, men jag var liksom till slut, jag var så här, jag hade också fått en jävla massa på nätet, så här hat och hot, mycket hot liksom. Och det där har jag aldrig brytt mig om. Det har jag fått jämnt och det har varit rätt lugnt. Men när man också är lite nernött av annat liksom, så var det, jag hade ingen motståndskraft mot det där till slut. Så att jag blev helt stressad, jättemycket ångest, blev lite paranoid till slut. Trodde att folk ville mig illa liksom. Vilket de ju vill en del också naturligtvis. Men jag har ju förut alltid tänkt, om någon kommer fram på stan och säger något, så har jag alltid tänkt att de vill ta en bild eller säga hej liksom, vad kul, vilken kul grej. Och nu blev det så att jag tänkte, undrar om de kommer hugga mig i ryggen nu liksom. Och då blev det jobbigt, jag pallade inte att gå ut och sådär. Så jag kunde, då kunde jag liksom inte jobba även om jag hade velat. Så då var jag sjukskriven i, ja, det blev ju, när blev jag sjukskriven? 1 oktober tror jag. Nej, 1 november kanske var. Ja, det var där någonstans. Oktober, november. Och sen var jag sjukskriven helt i 3 månader. Och sen halvtid i 3 månader till. Men nu känner jag mig pigg och glad igen.
Men när du beslutade dig för, när du mådde som sämst i det här, Var det så att du var hemma, hade hjärtklappningar?
Mm. Eller hur, ångestattacker och...
Hur, kan du berätta bara hur en situation var för dig?
Ja, men det var väl mest kopplat till sociala medier. Att jag var tvungen att ta bort alla appar och inte kolla min telefon och sådär. Jag bytte nummer också. Jag har alltid varit väldigt noga med att inte ha hemligt nummer. Så alla kan ju ringa mig. Och det blir ju, det har blivit ohållbart liksom. I början av min karriär, då var det kanske 5 gånger i veckan som någon ringde. Men när det blir 100 gånger om dagen, då går det ju inte liksom.
Var det så mycket?
Ja, och sms och sen ovanpå det alla sociala medier och sådär. Det blir för mycket liksom. Och dessutom då när det är många som hotar en och...
Vad sa de för något då? Vad hotar de till?
De ska skjuta mig eller fan, bara ge mig
fan,
stryk.
Fan vad hemskt
eller...
alltså.
Ja, det är ju inte så hemskt om man bara liksom kan ta det för vad det är. Men det kunde inte jag till slut. Och då blir det hemskt.
Man är ju alltså, bara en människa. Alltså det är
när man så... börjar att känna att det kanske är på riktigt och blir lite sådär... För mig var det när liksom stressen och ångesten blev så stor så att jag inte kunde kolla på min telefon. Alltså att jag fick så här stresspåslag varje gång det pep i min telefon. Då var jag liksom tvungen att lägga av med allt. Så då, men sen nu har jag gått i terapi ganska mycket. Det gjorde jag innan också i och för sig. Det är bra. Allt sånt där. Börja träna lite, käka lite bättre. Det hjälper ju rätt mycket också. Medicin. Så att nu känner jag mig rätt... Rätt okej. Okay. Jag är inte tillbaka i gammal god form än, men det kommer, tror jag. Det går liksom stadigt uppåt hela tiden. Mm. Och nu kan jag liksom börja hantera igen alla idioter på nätet och sådär. Jag har inte, nu är jag ute och käftar med dem igen. Liksom. Även om det är lite mindre än vad det var förr och jag kommer väl aldrig komma tillbaka i full kapacitet. Liksom. Twitter till exempel, vet du fan om jag någonsin kommer orka hålla på med igen.
Men Twitter har börjat.
Där var jag ju liksom flera timmar om dagen förut. Och det, där är jag aldrig längre typ.
Den plattformen har ju börjat gå ner också.
Ja, det har den väl också gjort, men
det kanske är för sig alltså, Twitter är så jäkla mycket haters på alltså.
Ja.
Mycket neggo.
Och lätt att skicka många på en person. Och det är ju det som tystar folk liksom. För det är så det blir alltså, jag vet, det går ju nästan inte att föreställa sig hur det är. När folk säger, varför svarar du inte för? Ja, därför att ni är idag liksom 150 stycken som har sagt ungefär samma sak. Jag kan inte svara, även om jag skulle vilja. Jag hinner inte liksom. Och det där går inte att förstå om man inte har varit med om det, tror jag. Eller så, jag hade en diskussion med en kompis för någon vecka sedan. Han hade så här, det är så jävla jobbigt nu för att folk håller på Facebook liksom. Då var det hans, ja men liksom någon polare eller någon släkting eller något som inte höll med om någonting. Och han var så här, jag måste bara ta det här. Jag bara, men så där, så är det. Fast du har 3 pers och jag har liksom 200 och så har du det i 5 år. Då är det inte så konstigt att man liksom till slut inte pallar. Men sen får man ju hitta verktyg för att hantera det där. Men som, alltså för mig var det länge en liksom uttalad grej att jag inte blockade folk och sånt där. Och att jag dessutom också svarade på allt. Svarade på alla mejl.
Liksom.
Men nu gör jag inte det längre. För att jag vet att jag orkar inte. Och de bryr sig inte heller. Det spelar ingen roll om jag svarar. För att om jag svarar så kommer det bara en ny fråga om något helt annat. Liksom. Så att nu blockar jag istället. Direkt när jag ser att här är någon som bara kommer vilja käfta. De säger ju samma sak. Så att det finns ju 5-6 formuleringar som jag vet. Så här. När det kommer, då är det bara blocka. När det är någon som frågar så här. Ja, testa på själv att bo i ett utsatt område. Då, förut så svarade jag så här, ja, jag bor i Vällingby som är ett av de här som ni tycker är no-go-zoner. Ja, då kom det bara nästa varv liksom. Så nu har jag lärt mig att det är ingen idé att svara det. Det är bara att blocka dem istället. Mm. Och så får de väl tro att jag bor på Söder då. Det spelar ju ingen roll. För att när jag väl berättar var jag bor så spelar det ingen roll heller liksom. Så att det har jag blivit bättre på. Blocka, det är inte så många man måste blocka heller. Det är kanske 500 konton liksom. Sen är det ganska lugnt. De flesta människor är ju snälla och trevliga liksom.
Är det någon av de här som har kommit fram till när du har varit ute på turnéer och sådär och sagt? Eller att du har stött på de här idioterna?
Inte på turné, men på stan har det hänt ganska mycket att det kommer fram folk. Liksom.
Är det någon som har gått på slaget eller gjort någonting?
Nej,
sånt?
Det är väl några som har varit och vevat några gånger, men då har det varit i samband med gig och saker jag har sagt där. Så det har gått bra. Liksom. Då har det funnits några vakter och sånt. Så att det är ju inte, de flesta människor kan ju heller inte slåss. Alltså det är ju lätt att säga så här, jag ska slå ner den jäveln, men 9 av 10 människor, de vet ju inte ens hur man gör. Så att det är inte som på film liksom. Så det där behöver man inte oroa sig över.
När du gick in i den här väggen då med depression och att du mådde extremt dåligt. Och det känns som att du fortfarande bearbetar ut det, men mår betydligt bättre idag.
Mm.
Har du värderat om livet på något sätt? Till skillnad från innan?
Ja, det är väl att
jag
tar väl lite mer hand om mig själv i förhållande till, alltså när det gäller just sociala medier och sånt. Att inte hålla på. När jag känner att så här, men nu är det ju för jobbigt liksom. Nu, det här, jag kommer ju ändå aldrig få den här människan att lyssna på en enda grej. Då kan jag bara lägga av istället liksom. Så på så sätt har jag väl ändrat ganska mycket. Och sen just att jag heller inte har varit på turné på snart 2 år.
Är du sugen att åka ut igen?
Börjar bli faktiskt, börjar bli. Framförallt nu på hösten, det är min bästa tid. Så jag börjar bli lite sugen. Men nu ska jag vara föräldraledig snart. Så jag tänkte att jag är väl föräldraledig till augusti. Och sen tror jag nog att jag ska börja köra lite stand-up igen.
Spännande. Ska du skriva nytt material?
Ja, det blir det ju. Ja. Men då blir det först klubbar då. Så har jag alltid gjort. Att jag gör klubbarna i Sverige ett varv. Kanske ett halvår. Där man gör, ja, kanske jobbar 3 kvällar i veckan på olika klubbar och runt om. Och så skriver jag samtidigt. Och sen efter när jag har gjort det så har jag fått ihop en timme som jag tycker är värd att åka på en större turné med. Så gör jag det.
Okay.
Och sen har turnéerna varit mellan 6 månader och 2 år kanske.
Hur mycket får man för ett gig ungefär?
Det är,
du tar klubbgig och sen så tar du ett turnégig.
Alltså ett utsålt turnégig på en stor teater, då kanske jag får 100 000 på faktura eller någonting sånt. Och är det klubbar så jobbar
bra
jag...
bra timpenningen då?
Det är väldigt bra.
Framförallt men... genom att du också har varit så jävla bokad.
Ja, men då ska det också täcka allt som inte går så bra. Och framförallt ska det täcka klubbsäsongen. Som, jag jobbar ju ofta gratis då också. Om det är liksom komikerdrivna klubbar så där. Det händer ju ofta för mig att jag jobbar och går back. Liksom. Och det gör det ju kanske inte för de flesta andra. Så att det är klart, om jag alltid tjänade 100 000 på faktura varje gång jag stod på scen, då skulle jag ju ha obegränsat med pengar. Men så ser det inte ut riktigt. Ett klubbgig i Sverige som headliner så får man väl någonstans mellan 2 000 och 20 000 kanske. Beror lite på vad det är för klubb och så. Men jag åker ofta, alltså typ så här skolor, klubbar som inte har så mycket ekonomi, så här, då jobbar jag ofta gratis eller väldigt billigt. Så att det är också en förmån om man tjänar mycket pengar på vissa gig, så kan man ju använda de pengarna till att göra andra kul grejer. Liksom.
Mm. Och där hittar du det materialet som du ska. Så spännande, men då kommer du med stor sannolikhet ut 2019.
Ja, jag hoppas det. Vi får se om jag känner att jag är på rätt spår fortfarande. Men som det känns nu så börjar jag bli mer och mer sugen faktiskt. Men sen är det så lätt att kommunicera ut grejer hemifrån nu för tiden. Alltså, jag kör ju ganska mycket så här YouTube och lagt upp massa grejer på Spotify. Jag har hållit på med det nu liksom. Men nu börjar jag bli färdig med det. Nu finns det inget gammalt kvar snart att lägga upp. Så då får jag börja göra nya grejer.
När du har lagt upp de här turnéerna, efter turnéerna har du lagt upp det, det är verkligen exploderat på YouTube.
Ja, vissa av dem är jätte... Ja.
Någon över någon miljon.
Det är någon som är över miljonen, ja. Men de där var, det är så sjukt, för alla de där låg uppe på ett annat konto som inte var mitt. Och alla hade över 1 miljon, så jag är lite sur på det. Att jag hade velat ha de där 1 miljon på alla. Det hade varit så jävla snyggt. Men nu har jag inte det.
Här är ett litet klipp där man får höra på ett gäng vad de tycker och tänker om dig innan de ska in. Det här är faktiskt på Kina Teatern.
Han är väldigt rolig, han är väldigt sarkastisk och ironisk och sådär. Det är lite min humor.
En aggressiv ståuppkomiker med hårda ord.
Det kommer bli kanon. Kanon kommer bli.
Många skratt.
Många skratt. Varm fåtölj. Fan vad jag fryser av.
Han är självsäker och han är inte rädd för att visa vad han tycker.
Han är elak.
Ja.
Ja, det är från Livets ord, va?
Ja, exakt. Ja. Är du elak, tycker du?
Är det, ja, det är jag väl mot vissa, men jag är egentligen en väldigt snäll kille. Men vissa tycker nog att jag är elak. Men det får stå för dem. Liksom.
Det får stå för dem. Ja. Vad ska du säga dina nycklar är, eller det som gör att du har blivit en av Sveriges absolut främsta komiker? Och du är ju också den enda som har vunnit det 2 gånger.
Ja, nej, det är någon mer.
Någon mer har kommit efter kanske. Nej, det första var det som gjorde det.
Ja,
det första som gjorde det. 2005 och 2010 fick just. Du årets komiker.
Jag tror att det är Schiffert har gjort det 2 gånger också.
Mm.
Nej, men jag tror att det är... Jag försöker liksom att göra den showen som jag själv skulle vilja gå och se. Och då känner jag att jag har gjort en bra show. Om jag tänker att det där var tillräckligt bra för att jag själv hade velat gå och köpa en biljett. Liksom. Det har varit min enda riktstjärna. Liksom. Och ibland är det jättemycket trams och knullskämt och bajs och sånt. Och ibland är det ingenting av det. Liksom. Det är lite olika. Men det genomgående har väl varit att jag försöker vara ärlig. Berätta hur jag tycker att det är. Både med mig själv och med saker. Så att allt som är jobbigt i mitt liv har ju också blivit stand-up. Varenda stort problem som jag har, som jag har haft jobbigt med, har jag också gjort stand-up av. Liksom. I någon form. Och det tror jag kanske märks för folk. Att de känner att ja, men det är ingen bullshit. Liksom. För det är det inte. Jag gör inte saker för att det är smart eller för att det här har jag tänkt ut att jag kommer få massa publik om jag säger eller sådär. Utan jag säger det som jag tycker och det jag känner. Och sen får det bli som det blir. Liksom. Vissa grejer älskar alla och vissa grejer älskar ingen. Det är så det ska vara.
Vi kan ju gå in här lite grann också på när du pratar om Gud.
Gud måste ju vara klart schizofren, eller hur? Han är med i varenda väpnad konflikt världen över. Och så är han på båda sidor i alla. Men problemet är att jag kommer vinna i alla fall. Ännu roligare är folk som tror att Gud behöver hjälp att döda andra människor. Som de jävla arslena i Hamas. Vad fan? Gud kan utplåna hela mänskligheten med en syndaflod. Men han behöver hjälp med 4 israeler på ett café. Då har han liksom lite för mycket annat att göra helt plötsligt. Jävligt märkligt. Sen är det lite så här godtycklig också. Är Gud 1.0, då måste man ju ha den där lilla mössan. Och så får man inte äta grisar. Sen är Gud 2.0, då får man äta grisar. Men man får inte ha mössa. Om man inte är tant och går i kyrkan, då måste man ha mössa där också. Det är väldigt mycket hattar och grisar inom Gud. För sen är Gud 3.0, då är han ju tillbaka på liten mössa, ingen gris. Det finns något slags samband där mellan gris och hatt. Alltså det är helt klart. Jag tror de har haft rätt mycket sköna diskussioner om det. Så här, Gud och Gabriel. Gabriel är säkert med och diskuterar mycket. Han får göra allt tungt jobb också. Och han fick ligga med Maria eller hur det nu gick till. Och kom ner med Koranen till Mohammed. Det var också Gabriel. Jag kan ju tänka sig att de har rätt sköna diskussioner när Gud liksom... Fan Gabriel, vad är nu sambandet? Är det liten mössa, ingen gris? Eller är det tvärtom? Vad händer om man sätter en mössa på grisen? Får man... Är det bra eller dåligt?
Alltså, är så jävla rolig alltså.
Tack. Vad är det där från? Jag kommer inte ens ihåg vad det där är för inspelning.
Nej, men det här är det här är ett klipp som jag faktiskt inte riktigt vet var det kommer från. Jag hittar en annan intervju där de spelar upp det.
Men, nej, jag vet inte var det är från, men jag har gjort varianter på det där materialet i och för sig i massa sammanhang. Men det var kul. Kul att höra lite gammalt ibland också.
Och till... den här biten då, nu, det är också lite komiskt om man säger i den här helheten att du är ju uppväxt i, du har ju en pappa som var pastor och frikyrklig och sådär. Och sen nu så är ju en av de grejerna som du drar är verkligen att du skämtar om allt det där och verkar vara en av de rösterna i Sverige som bara så här dödar religionen typ.
Mm. Men det är väl också för att jag var uppvuxen med det och var kristen under hela min uppväxt och sådär. Så det är väl en reaktion på det, tror jag. Sen är det... Nu har jag inte snackat så mycket om det på senare tid. Jag har väl blivit lite färdig med det kanske. Men det var en viktig grej för mig att snacka om för några år sedan. Liksom. Nu känns det inte lika viktigt att snacka om det längre. Så att då blir det inte så mycket. Sen kan det säkert komma ett varv till. Det är lite... Jag har liksom inga planer på vad jag ska prata om och varför, utan det är det som är intressant för stunden. Liksom. Så blir det. Nu har ett tag varit väldigt mycket yttrandefrihet och ett tag varit mycket religion. Nu har det varit mycket fascism och SD, de grejerna. Om 5 år är det något annat som känns mest relevant. Liksom.
Skulle du kunna prata om vegetarianer och veganer och sånt?
Jag gör det ibland för att jävlas bara, men det var också ett tag sedan. Men det har jag också gjort såklart. Jag har väl pratat om allt egentligen. Men det känns inte så jätteintressant för mig. Det beror på.
Vad kan komma då, nu framöver? Rymden eller?
Nej, det är nog svårt. Alltså.
Snoppar?
Snoppar kommer ju definitivt i olika former. Jag älskar att prata om snoppar. Det har ju varit jättemycket knull och porr och... sex och sånt i alla möjliga former såklart. Och ja, det är ju inte bara för att det är inte bara för att folk tycker att det är kul och för att det är också för att jag tycker att det är kul. Alltså det är inte bara publikfrieri, det är också jag tycker att det är roligt liksom att prata om knull.
Vad har du för favoritknull inriktningar du brukar vimpa då? Vad tycker du är
nu var det tag sedan senast var det ju senast jag gjorde något om knull, så tror jag i alla fall att det var en lång grej om nya porrlagarna i England. De har förbjudit en massa grejer för att det är farligt. Liksom. Bland annat får man inte, tjejer får inte sitta på en mans ansikte längre i brittisk porr.
Är det så på riktigt?
Ja.
Alltså alltså när de spelar in porrfilmer?
Ja, för att det är farligt. Liksom. Och det är helt bizarrt. Det finns en hel radda med de där konstiga lagarna. Så jag gjorde en lång grej om det i min scen. Den sista specialen som jag spelade in 21 maj på Skala. Så det kan man titta på om man vill. Men annars, jag kommer inte ihåg. Jag är så dålig på att komma ihåg också vad jag har sagt i mina shower.
Jag såg en sak som jag tyckte var intressant. Det var ju det här med vilken typ av publik som du attraheras av. Eller vad som gör att man går på dina shower, vilken din sån kärn målgrupp är. Vi kan lyssna lite på den här.
Och det är därför, men jag tycker om er män också, men ur ett biljettförsäljningsperspektiv är ni helt jävla värdelösa. För att män drar inte ihop gäng. Män har nämligen, alltså det finns två typer av män. Det finns män som var populära på gymnasiet och så finns det män som inte var populära på gymnasiet. Män som inte var populära på gymnasiet, de har fortfarande inga kompisar, så att de är helt värdelösa. De har inget gäng att dra ihop. Och män som var populära på gymnasiet, de har blivit ihop med någon. Så de har inte heller några kompisar, de har hennes kompisar nu. Och därför är det tjejen man vill åt. Därför att tjejer drar ihop gäng, släkten, kompisar, allt möjligt. Det finns ingen ensam tjej här idag. Det kan finnas någon ensam kille, står längst bak, luktar lite psyksjuk, har en tveksam fläck på brallorna. Ingen ensam tjej. Därför att tjejer drar ihop gäng. Och tjejer, det är det som är hemligheten till att bli framgångsrik inom showbusiness. Det är att tjejer vill bara köpa biljetter till saker där de kan tänka sig och knulla lite grann med den som står på scen. Jo, jag fattar tjejer att det är taskigt av mig att avslöja den hemligheten. Men ni vet att det är sant, jag vet att det är sant. Men det går bara att sälja biljetter om man är pyttelite knullbar. Man behöver inte vara super knullbar, men pyttelite måste det vara. Och därför har jag börjat träna igen. För er skull, tjejer.
Jag tycker den är skön. Ja. Om man tänker så här, jag funderar på när jag såg den också. Det är så här att du sitter där på något typ av rum sitter du i antagligen när du skriver det här materialet. Och sen så funderar du på hur jag ska dra den här. Så bara, nej men alla kvinnor, de vill gå för att knulla mig. Det är punchline. Hur ska jag bygga den här bakåt? Eller hur tänkte du?
Jag kan faktiskt inte redogöra för hur det där går till riktigt. För jag sitter ju aldrig nästan och skriver heller. Utan nästan allt mitt material, det har jag skrivit på scen. Att jag har liksom en idé, lite stödord kanske någonstans. Ja men typ sådär. Att jag ska till att det är viktigt att vara knullbar. Och så börjar jag snacka om det. Och så får vi se vad som händer. Mycket av det här att jag kör klubbarna innan jag gör en turné, så går det ut på det. Liksom. Att jag går upp och improviserar ganska mycket. Och drar i olika trådar och flyttar runt olika bitar i showen och ser vad som hänger upp och sådär. Så att med undantag för en av mina shower så finns det liksom inget manus. En av dem skrev jag på 18 dagar. Så här, från första bokstav till sista nerskrivet liksom. Den heter Tal till nationen. De andra finns det liksom inget manus till. Jag kan inte plocka fram så här. Kan du plocka fram manuset till Inget är heligt? Nej, för det finns inget manus. Så att jag jobbar inte riktigt så. Det är mycket, mycket. Alltså när jag ska sätta en show inför en turné, så är det en stor vit ruta med massa färgade post-it-lappar på, som jag flyttar runt. Så är det så här, då står det bara så här Afghanistan på en lapp. Och då kan det vara 30 sekunder eller så är det 8 minuter. Det är en likadan lapp liksom. Och så är det bara lite lappar som jag flyttar runt i den ordningen jag vill ha. Och sen kommer det nytt material hela turnén också. Så att om man går och ser början av en turné och slutet av en turné, då är väl oftast ungefär hälften utbytt.
Och då hittar du nya undergången med det här var svinkul eller det här vill jag gå in djupare i liksom.
Ja, det är mycket sånt. Dels att materialet ändras därför att jag pratar ganska mycket om dels om mig själv, så då händer det ju saker i livet såklart, och sen om nyhetsflödet, och då blir det ju också saker som är jätterelevanta kanske är helt ointressanta ett halvår senare liksom. Det är ju ganska vanligt. Så att materialet lever ju av den anledningen liksom, att jag måste skriva nytt. Och sen är det också att jag tycker inte att det är så kul. Nej. Att köra samma material för länge. Så vissa grejer hänger i jättelänge. Det är för att jag själv tycker att de är roliga. Och vissa grejer kanske jag bara kör. Jag menar, på en turné då kan det också vara jättemycket grejer som jag kör en kväll bara. Och sen kommer det aldrig mer. Oftast så har jag försöker att spela in giggen så att jag kan slänga upp såna grejer på YouTube. Men väldigt mycket är borta bara. Liksom. Att jag gör 5 minuter som jag bara gör en kväll. Liksom. Eller 2 kanske.
Till din uppväxt. Din pappa var pastor. Det känns som att det har varit någon form av stor lögn som du blev uppväxt med. Som du sen förstod.
Mm, så har det känts för mig. I alla fall. Att alla ljög för mig när jag var liten.
Hur började allting? Var det så att du började märka eller satt och bad varje kväll? Eller hur?
Ja, inte varje kväll kanske. Men det var ju, vi levde ju i ett troende hem som kristna allihopa. Liksom. Och det var ju så här bordsbön och det var liksom gå i kyrkan varje söndag helst. Och uppväxten var ju i kyrkan. Vi gjorde ju allting i kyrkan. Alltså det var ju så här barnkör och det var kyrkans scouter och det var så här, läger med kyrkan och sånt. Liksom. Så det är så jag är uppvuxen. Och det var mycket bra med det också, ska jag säga. Jag är inte missnöjd över min barndom på något sätt. På det stora hela så har den nog varit bättre än de flesta. Liksom. Men just den här gudbiten, jag började väl tvivla ganska mycket på det redan när jag var kanske 12-13 år. Och sen gick det där lite i vågor att jag var väl ett tag väldigt engagerad i kyrkan och mer försökte väl mer tro på Gud på riktigt. Liksom. För att det är ju ganska skönt att tro på Gud. Jämfört med, det är ju skönare att tro på Gud än att inte tro på Gud. Om man i alla fall är så här svensk missionskyrkan kristen som jag var då, som kan lite plocka godbitarna ur Gud, så är det ju rätt gött liksom. Sen finns det ju varianter där det är rätt mycket ångest med Gud också, men för mig var det aldrig så, utan det var ju mer en tröst man hade bara, som man blev av med sen när man lämnar kyrkan och lämnar Gud och det där. Så det tog ganska lång tid för mig att göra det. Men
trodde du på Gud vid något
jag
läge?
Trodde på Gud hela min uppväxt egentligen.
Vad var det du trodde på då?
Nej, men att det fanns en Gud och att han hade tog hand om alla och att man kunde be till Gud och få hjälp med saker och sådär. Det trodde jag ju på när jag var liten. Liksom. Eller inte bara liten, jag trodde på det ända fram till jag var i alla fall gymnasiet. Liksom. Så att, sen, men det var också upp och ner lite grann naturligtvis. Men sen lämnade jag väl kyrkan helt när jag var 20 kanske. Något sånt där. Jag vet inte exakt faktiskt, men där någonstans.
Vad var det som gjorde att du bara bröt loss? Började tvivla på något? Vad var det som satte igång det?
Ja, men det hade jag gjort länge. Jag hade tvivlat på hela grejen. I alla fall sedan jag var 11-12 år. Liksom. Och hade jättemycket diskussioner med min pappa om det också. Framförallt den här grejen med att kyrkan var så säker på hur Gud är och hur man ska tro på Gud och vad man ska göra i kyrkan och sådär. Men sen finns det ju lika många varianter på det som det finns troende nästan. Och just att jag hade mycket diskussioner med min pappa om att om vi hade bott i ett annat land så hade vi inte trott på Gud på det här sättet. Liksom. Då hade vi kanske inte ens trott på den här guden, utan då hade vi trott på en annan och då hade det varit lika självklart. Liksom. Så det var väl den stora grejen för mig, att jag liksom insåg ganska tidigt att det är en kulturell konstruktion. Liksom. Men sen, ja, det tog lång tid för mig att bli färdig med det där. Så att, jag lämnade inte kyrkan förrän jag var typ 20. Något sånt där.
Och vad känner du inför allt det där idag då? Känner du att allt det där bara är en stor lögn eller att det är stort?
Det gör jag, men jag är inte arg eller så. Liksom. Folk får väl tro på Gud. Jag gillar inte heller de här liksom, hårda Dawkins-ateisterna. Liksom. Jag tycker de är rätt tröttsamma. De här 22-åriga grabbarna som liksom pissar på allt vad religion heter. Liksom. De är rätt, det är så här kontraproduktivt det de håller på med, kan jag tycka. Men jag tycker mer så här, jag låter folk ha sin tro i fred. Eller i fred. Går de och lyssnar på mig så får de ju skylla sig själva. Liksom. Men det skadar ju ingen liksom, med den här typen av kristenhet som vi har i Sverige direkt. Liksom. Sen finns det ju väldigt mycket som är skadligt på det stora hela med religion. Men det är ju ett problem för samhället i stort. Liksom. Att ja, kristendomen genomsyrar både lagar och regler och moralen och sådär för alla människor, även folk som inte är troende. Men det är ju en annan diskussion.
Hur menar du med lagar och regler?
Ja, men vi har ju ganska mycket
julafton.
Ja, men dels alla våra seder och bruk är ju naturligtvis kristna eller omgjorda hedniska riter som kristendomen tog över liksom. Men också, jag tänker mer på så här moralfrågor. Alltså, varför är det så att man måste vara gift och bo ihop med en av motsatt kön? Och allt annat är lite konstigt liksom. Det kommer ju därifrån. Jag tror inte att det är så bra. Jag är inte så pigg på
monogami,
monogama parrelationer. Nej. Tror jag ställer till betydligt mer än vad de gör nytta liksom. Så är det, tror jag.
Ja, det är mycket strul och otroheter och
ja, alltså för att det är inte rimligt att leva ihop med en människa under de kraven. Och det blir också, särskilt då när det, under småbarnsåren, när det väl egentligen oftast är så att folk skiljer sig eller är otrogna eller sådär. Det är inte så konstigt liksom. Man lever ihop med någon som man driver ett helt omöjligt projekt liksom. Det är ett omöjligt projektarbete utan lön. Att ta hand om ett hem med barn i och ingen sover. Och sen ska man dessutom helst ligga med varandra. Det är ju liksom, det säger sig självt att det är upplagt för knep liksom. Det är inte så konstigt att det blir en och annan otrohet eller vad det nu blir liksom.
Hur skulle man gjort det då? Man skulle, eller förr i tiden har man gjort det på andra sätt. Man har ju tagit hand om dem i flock på olika sätt.
Ja, jag tror det finns jättemycket saker. Om man skulle kunna rita om kartan liksom helt, så skulle det ju finnas väldigt många smartare lösningar på mänsklighetens praktiska problem. Men det är ju inte hållbart liksom. Det går inte, därför att det här liksom moralkoden och allt vad som kommer med det är så starkt liksom. Både sådana saker som att man ska stå upp för sin egen familj och man ska ta hand om sina barn och de är mer värda än alla andras barn. Det är svårt att komma ifrån det där liksom. Och gör man inte det, då är det svårt att leva i någon slags kollektiv eller inte vet jag hur man skulle lösa det liksom.
Ormgropar.
Ja, en ormgrupp då hade det inte varit fel heller. Men det är inte så mycket det handlar om egentligen. Det är väl klart att det vore bättre om folk kunde vara lite friare i sitt knullande. Det vore ju toppen liksom. Men det är inte det, tror jag, som egentligen är det stora problemet. Utan det stora problemet, som jag ser det, med monogama heterosexuella parrelationer är ju att du ska få allt ifrån en person. Alltså, du ska få din intellektuella stimulans, du ska få din sexuella stimulans. True. Ni ska åka på semestrar ihop, ni ska ha lite äventyr ihop.
Ni ska vara bästa vänner,
det ska vara
ni ska
din
vara
bästa
älskade.
Kompis, det ska vara din tröst, det ska vara allting. Och det är det ju också i perioder, såklart. Men det kan inte vara så att det, alltså en person kan inte ge en annan person allt det där hela tiden och man ska tro att det ska räcka liksom. Det gör det ju inte. Men sen jag vet inte om det finns någon vettig lösning på det, just för att det är så kopplat till sexualiteten också. Så att det är inte riktigt okej. Och det är ju lätt så att man tänker sig så här, ja, men jag hade en annan som jag kunde gå och få tröst av. Så skulle det väl också ganska ofta bli att de två personerna låg med varandra. För att det är så vi funkar liksom. Och då är det ju direkt ett problem igen liksom. Även om det inte var tänkt så skulle det säkert bli så. Jag vet inte. Men sexualiteten är ju det stora problemet, såklart. Att vi har en alldeles för inskränkt syn på det, vi människor. Och det kommer ju också av det här liksom, de patriarkala strukturerna med ägandet av kvinnan och med liksom att man ska vara orolig för att ens dotter ska bli ihop med en kille, eller att man ska liksom försvara sin kvinnas heder. Om någon flörtar med min tjej så ska han ha på käften. Alltså allt det där liksom. Det är sånt. Det är egentligen så otroligt gammeldags liksom. Det är så länge sedan vi hade någon nytta av det där. Man kan ju förstå att det fanns en nytta med det, och klantänkande och massa andra sådana där grejer. Men det är ju liksom överspelat sedan ganska lång tid tillbaka. Det är åtminstone 100 år sedan det var relevant. Men vi lever kvar i det och kommer ju förmodligen alltid att göra, för att de där grejerna förstärks ju också hela tiden med varje sån Instagram-post om
familjelycka.
Ja, men du vet. Och inte, det är väl liksom familjelyckan och det är lyxhelgen i Paris och det är liksom man tränar ihop och det är alla de här. Allt det där bygger ju den här bilden liksom. Och det är vi ju skyldiga till allihopa liksom. För att det också ibland är så att, för fan, alltså jag menar, jag och min sambo, vi är ju bästa kompisar. Vi tycker att det är askul att hänga med varandra, och vi gör ju det, och vi gör ju massa äventyr, och vi har ju allt det här liksom. Så att det är klart att man vill visa upp det också. Men
hur behåller man sexlusten då över tid? Sexdriften, det här är, man kanske inte skulle ha det här kaninjuckandet som är under den första 3-6 månaderna, men...
Nej, alltså det är ju svårt. Framförallt är det ju svårt när man inte får sova, som man inte får när man har småbarn. Så det är ju så, båda har ju konstant sömnbrist, och då orkar man ju inte knulla. Alltså det är ju först behöver man ju äta. Egentligen först behöver man sova. Man vill nästan hellre sova än att äta.
Alltså även om man är liksom, sig hungrig.
Även om man är nästan utsvulten, så, och är man bara riktigt trött, då vill man först sova. Liksom. Och sen kommer maten. Och sen kommer ju sex. Kanske.
Avföring där någonstans mellan.
Ja, men det går ju lite av sig själv. Eller sådär. Det är ju inget man behöver planera riktigt. Det bara går ju. Men så att det är ju inte så konstigt. Liksom, för det är också så här, när man väl har inte knullat på ett tag, då blir det som att man måste ju liksom, då får man anstränga sig lite grann. När det bara rullar på och allt är gött, då är det ju bara att köra på liksom. Men sen när man inte har legat på ett tag, för att man har varit under graviditeten eller vad det nu är liksom, då blir det ju en uppstartsfas igen liksom.
Det jag själv märkt nu, jag fick också barn nu i augusti, att det, för min del i alla fall i mitt huvud, så kan det bli så här en grej av det. En grej av prestation, en grej av att vi måste, annars så är vi inte normalt par, eller då kommer vår relation vara som alla andra som bryts efter 2 år efter med 50%, så att jag måste ju. Och sen så ska det ju gärna också vara någonting som inte bara är, du är missionskyrkan som är missionärer, missionären varannan söndag eller vad det nu än är, och i så här 9 minuter och sen är det klart, och sen har man mer checkat av på en lista man har på kylskåpet.
Ja.
Med att nu har jag gjort det här för att vårt förhållande ska eventuellt hålla om 2 år.
Ja, men det blir ju så. Och sen är det också så här, ja men då får det väl vara så under en period då. Då kanske det är det man orkar med. Man kanske inte orkar något annat än 9 minuter missionären varannan vecka liksom. Då får det väl vara så ett tag då. Det är ju inte, när man ändå, man har ändå valt att skaffa barn, och då blir det ju också en konsekvens i resten av livet, så får man väl ta det liksom. Men det är ju svårt att tänka sig att i det där kunna hitta den här passionen och liksom sexigheten liksom.
Springa sex på toaletten medan du är på turné typ.
Nej, det blir ju annat liksom. Men livet går ju i faser, så man tänker att man får bara ta det för vad det är liksom.
Du gick ut 2008, om inte jag minns fel, i QX, som du skrev som del också, att du är bisexuell. Fast du har inte bögat.
Nej.
Har du testat? Och...
Nej, jag har inte gjort det. Men jag har inte legat så mycket överhuvudtaget. Alltså, jag har ju varit ihop med tjejer hela livet. Liksom. Ja. Så att jag har inte, och jag har ju varit trogen mot dem. Så att jag har inte legat så mycket. Så jag har inte legat med mer än... Jag hade en singelperiod på några månader emellan min exfru och min nuvarande. Och då knullade jag runt en hel del. Men jag har ändå inte kommit upp i tresiffrigt liksom. Jag har legat med kanske... Ja, men säg att det är maximalt 25 pers. Jag tror inte ens det är det. Så att... Jag vet inte så mycket.
Tack för att du svarade.
Jag vet inte så mycket om det där.
Det var min nästa fråga, hur många har legat med?
Ja, jag vet faktiskt inte exakt. Men det är där.
Men skulle du kunna tänka dig då att ha sex med en kille?
Ja, såklart.
Och det här är också pratat om på din show, men till den här bisexualiteten. Tror du att alla är bisexuella? Det är bara att man går i fack att bestämma sig för att jag är nu hetero och så, eller?
Jag tror att vi... Biologiskt behöver vi närhet och sex. Sen kulturellt så är det inte okej att få det hur och när man vill. Så har vi vissa regler och ramar som vissa av dem är lite striktare än andra. Men det är ju bara att kolla på sådana saker som vad händer när till exempel det bara finns män någonstans. I fängelse eller i vissa så här gruvkultur, alltså folk som åker 30 mil bort och jobbar i en gruva och träffar inte en tjej på flera månader. Vad händer då liksom? Ja, då blir det homosexuella kontakter mellan män som säger att de är straight.
Blir det så, eller?
Ja. Mm.
Förr i tiden så hade ju kungarna och alla de här också, de hade ju, då höll de väl på, de flesta höll på med småpojkar eller något sånt. Jag ska inte slänga
alla. Det vet jag inte om de flesta gjorde, men
alla kungar är en och samma.
Men sen får man ju tänka på att alla var ju småpojkar förr i tiden också. Folk dog ju för fan när de var 35. Ja. Så att det var lite skillnad kanske, jag vet inte. Om man ligger med någon som är 14 när alla dör när de är 30, så är det inte lika stor skillnad kanske. Jag vet inte. Men nej, men så är det, tror jag, att vi liksom anpassar oss efter utbudet. Och också efter, framförallt så är det ju samhällets normer och pressen som ligger på. Som gör att, ja, men varför är det pinsamt att komma ut som transvestit? Varför är det pinsamt att en gubbe gillar att gå i klänning? Det borde inte vara dugg pinsamt, men det är ju det. Det är ju mycket värre än, alltså vi har ju liksom en skala av vad som är okej och inte okej. Och är du en ung grabb på landet i någon småort, då är ju bögar det fulaste man kan göra liksom. Då kommer det att vara det som är mest pinsamt och svårast och sådär. Och även med otrohet och sånt där, det är ju fult att vara otrogen, det är ju inte schysst liksom. Och det är ju inte biologiskt. Biologiskt borde det ju vara tvärtom. Vi borde ju ligga med alla hela tiden för att försöka få våra gener vidare liksom. Men så att biologi har ju inte så mycket med det där att göra liksom. Men biologiskt så tror jag absolut att de allra flesta människor är bisexuella. Det tror jag. För att det handlar ju inte så mycket om fortplantning, sex. Det är ju rätt vanligt att man tror det. Att det är så här, när vi pratar biologi så pratar vi bara om befruktning och fortplantning. Men det är ju inte den aspekten av sexualitet som är biologiskt styrd heller. Utan det är ju närheten och det är allt det andra som kommer med knullandet liksom. Det är ju det som är, det är också biologi ju. Men det snackar man inte så mycket om.
Jonas Gardell, som också har varit med i den här podden, han sa ju så här om din påstådda bisexualitet. Magnus Bettner påstår att han är bisexuell, men jag säger som Petra Mede. Om man kallar sig vegetarian ska man i alla fall smaka på en morot.
Mm.
Kände du att det där var något öppnande för honom, att det kanske hans morot du ska ta smaka på lite?
Ja, tror han skulle vilja det. Nej, jag vet inte. Det var väl ganska många som hade den kritiken, men det är ju bara, jag vet inte. Det är bara larvigt liksom. Jag för ju ändå en diskussion på ett mer filosofiskt plan än, ja, jag har inte sugit kuk. Det känns ju inte ganska jätteintressant. Det finns ju 1000 heteroaktiviteter jag inte har gjort i sängen. 1000 kanske inte finns, men jo, det gör det nog. Det är ju ingen som skulle säga något om det liksom. Så det där är ju bara larv liksom.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Om du fick ändra på någonting i samhället då, vad hade du valt att ändra på då? Är det något du har startat på lite extra eller tycker att det här borde man ändra på liksom?
Det finns ju hur mycket som helst. Just nu tycker jag det stora problemet är fascismen som har kommit riktigt starkt över hela Europa senaste, ja, men 10 åren liksom. Det tror jag verkligen är. Jag tror att vi tyvärr bara är precis i början av en lång nyfascistisk period i Europa.
Vad är fascismen för någonting?
Alltså en totalitär regim som tycker att vissa människor är mer värda än andra människor. Och att den bygger på rädsla, och hur mycket det har liksom påverkat debatten det senaste. Alltså saker som var helt otänkbara för 10 år sedan, att bara ens någon skulle tycka, har blivit mainstream idag liksom. Och har blivit det för att folk har blivit skrämda och ljugda för av det här gänget, som är fruktansvärt duktiga på både sociala medier och hur nätet funkar liksom. Allt högern har ju vunnit internet liksom. Det kommer bli svårt att ta tillbaka internet ifrån dem. Eller få internet att bli något slags vettigt verktyg i mänsklighetens tjänst igen, om det någonsin har varit det. Det tror jag är vårt absolut största problem. Att de här som försöker oss, liksom få oss att misstro media, politiker och allt vad det är, de är ju också de som ljuger mest. Och deras kanaler är absolut bäst på det. Med alla deras... Ja, det började väl liksom i Sverige med Politiskt inkorrekt, som sen blev avpixlat, som nu heter Samhälls någonting, vad det nu heter. Den typen av nyhetssajter som folk tror har samma värde som en riktig tidning, det förstör otroligt mycket för oss att det har blivit så. Det är nog det absolut viktigaste, tror jag. För jag tror att det där kommer leda till, alltså allt det här med varenda parlament i Europa har ett sånt här parti eller flera som de har röstat in. Många är ju ännu mer, alltså riktiga så här hardcore fascister. SD kan man ju diskutera. Jag kallar dem för fascister, men det kan man absolut diskutera. Men också Trump och allt det här, så i varenda politisk fråga, Brexit, vad du vill, EU håller på att slå sönder, och det kommer att bli krig liksom, i Europa igen. Så är det ju.
Tror det blir tredje världskrig?
Ja, det tror jag, fast det kommer nog inte att bli, jag vet inte, svårt att se att det ska bli något stort kärnvapenkrig där jorden förintas, men det kan ju hända också för all del. Men jag tror att vi kommer få se mer traditionella krig i Europa igen. Stort europeiskt krig under min livstid, det är jag helt säker på. Framförallt så tror jag ryssarna kommer att fortsätta sin expansion, gå in i Baltikum förmodligen, och har vi tur stannar de där, men det är inte särskilt sannolikt.
Du kanske är en rysk medborgare om 10 år.
Ja, eller slav. I något ryskt fångläger. Det är väl mer troligt. Ja. Nej, 10 år vet jag inte. Jo, det kan det vara. Det kan
15
vara
kanske.
Ja, på 15 års sikt så tror jag det. Att det är i alla fall krig i Europa. Det är jag helt säker på.
Jag kollade på häromdagen på en så här sjuk dokumentär på Netflix om andra världskriget som har kommit ut. De hade fått en massa filmer och lite bilder därifrån som inte hade publicerat innan. Från de här koncentrationslägren. Och det, hela den, det kan man inte riktigt fatta. Alltså, hur var det möjligt,
nej,
att göra det man gjorde? Att bara gasa ihjäl, döda så här, 9 miljoner judar. Och sen behandla människor på ett sånt hemskt sätt. Och ändå har man alla de här som... Alla går ju och lägger sig, alla går ju upp. Alla har ju något typ av hat mot dem. För att de behandlas, det är fortfarande... Det är ju säkert 10-100 tusentals människor, tyskar och olika, som jobbade med de här.
Visst.
Alltså skövlade de, poliser, Gestapo, allting som...
Jo, men där är vi på väg till det igen ju. Alltså det är ju så det blir när man lyckas dehumanisera människor. Och det är ju det som allt högern har lyckats med liksom. Att tiggare och flyktingar är ju inte människor liksom. Det har ju gått ganska snabbt, för det var ingen som kunde påstå det för 10 år sedan. Då var man liksom nazist om man sa det. Nu är det ju ledarskribenter i Svenskan som skriver det, mer eller mindre. De skriver väl inte det rakt ut, men det är ju det de menar liksom. Vi behandlar inte de här grupperna som människor, och då kommer man ju också mycket lättare kunna kasta dem i en ugn om de inte är människor liksom. Det säger sig självt. Så det kommer nog tyvärr att komma mer sånt, det tror jag. Du undrar varför jag är deppig.
Ja, precis. Är du nu då, är du för prostitution eller emot eller?
Nej, jag är för. Nej, men det är väl, beror på vad man menar. Alltså, som prostitution ser ut i praktiken i större delen av världen, så är det inte särskilt bra. Men i teorin så är det ju inget fel. Och jag känner ju också ganska många som jobbar i sexbranschen i olika former. Som inte alls är förtryckta eller liksom utsatta för något. Liksom, utan har det som yrke och mår ganska bra. Liksom. Det finns sådana också. Men det får man inte ens säga i den svenska debatten om prostitution. Så att det var väl lite därför jag gjorde det också. För att jag tycker att det är kul. När folk blir sura. Men på det stora hela så är det väl inget fel med det. Och det är också det vi gör hela tiden. Alltså man får inte knulla för pengar, men det är ju för fan det vi gör jämt. Alltså
varenda, typ Stureplan och alla.
Ja, inte bara det. I alla relationer också så ligger folk för pengar. Eller för att det ska bli lite lugn och ro. Eller för att vara snäll. Eller för att, alltså det är ju så vi gör. Det är ju vårt viktigaste handelsmedel. Liksom. Oavsett om man är singel eller ihop med någon så är det ju en ständigt pågående
förhandling
av något slag. Liksom.
Hur menar du? Ge något tydligt exempel som är ganska vanligt att man har sex för att man...
Jag tror det är jättemånga tjejer som ligger med sina killar för att de ska få antingen hjälp med något eller få göra någon grej eller bara slippa tjat. Jag tror tjatknullet är typ 8 av 10 fredagsknull i Sverige.
Tack.
Okej,
och så sen...
då. Ja, jag stoppar in den lite snabbt då. Det är ju bara för att slippa tjat liksom. Och omvänt för all del också. Det finns ju alla varianter på det. Men det är ju ganska så här... Det är ju löjligt att påstå att vi inte använder sex som handelsmedel. Förutom när det kommer till kontanter mot knull. För det är ju en ganska liten del av det liksom. Medan sex är ständigt närvarande i allt vi gör hela tiden. Liksom. Allt från liksom, anställningsintervjuer till att hänga på krogen. Eller, det är ju sex är ju... ständigt med i alla ekvationer. Liksom. Mer eller mindre.
Så då tänker du att prostitution på det sättet att man får sälja sig själv är inte fel?
Nej, alltså, att man får pengar, det borde man få göra.
Att vi säger att vi nu efteråt går ut här i Gamla stan och sen så är det någon som vill köpa dig för 1500 spänn och mig för 800 spänn. Sen så går man här sex.
Då borde vi få göra det, ja.
Då borde vi få göra det och det är upp till oss att bestämma.
Ja, det tycker jag verkligen. Och jag tycker inte heller att det är något fel med det. Alls. Tvärtom. Jag tycker att det är ganska bra.
Berätta.
Nej, men varför inte liksom? Och det finns jättemycket folk som inte får ligga. Och det finns jättemycket folk som behöver lite deg. Det är inte så viktigt för alla. Alltså den här idén om att liksom sex är det finaste man kan ge någon och därför så är det heligt liksom. Den är ju helt, det är inte sant.
Ja, men den sagan finns inte.
Nej.
Absolut.
Och då kan man väl lika gärna knulla med någon för 800 spänn som att knulla med någon för 4 drinkar eller för att den ska hålla käften.
Resa till Spanien typ.
Det är väl ingen skillnad liksom. Och kanske till och med så att om det var mer okej att göra det så kanske också fler relationer skulle hålla ihop, ärligt talat. Att säga, okej, vi orkar inte ligga på 2 år för att vi har 3 ungar hemma och det är skitjobbigt och vi går på Lego och får ont i fötterna och är sura på varandra. Jag sticker iväg och ligger med han massören på gymmet en halvtimme så jag får lätta lite på trycket. Det kanske skulle vara bra.
Ja, men det...
Men sen ska man ju inte, liksom, det är klart det finns en enorm baksida med allt. Men det gör det ju med porrbranschen också. Och hela den liksom. Det är ju väldigt få av prostitutionsmotståndare som också är mot porr. Det är ju en ganska liten liksom, vänsterradikal grupp som också är ohämmat emot porren. Nästan alla människor kollar ju på porr i någon form. Och de tycker ju att det är någon skillnad då. För att det är någon annan som betalar den som knullar. Jag tycker inte att det är någon skillnad alls. Om det är okej att knulla för betalt framför kameran så är det okej att knulla för betalt utan kamera. Tycker jag.
Ja, ofta de som är med i de här porrfilmerna, de får ju inte svin mycket pengar heller. Så då stödjer man ju den här prostitutionen fast man själv kanske är jätteemot och säger att nej, det skulle absolut inte vara någonting. Och sen så går man och betar av... så här, 17 klipp på...
Och där har ju utvecklingen också gått åt ett håll där det är liksom väldigt mycket mer oseriösa aktörer och sämre betalt, sämre villkor.
Därför
att det är lättare att göra
porr. Man känner inte mycket alls. Alltså, det var så här att ganska så här rutinerade porrskådisar kunde få typ 15-20 tusen per video. Alltså det, det är så otroligt lite. Och sen de som kommer in första gången, vi pratade 2-3 tusen spänn.
Ja.
Och den, sen var det vissa gånger var det så att man var aldrig spelat in en porrfilm innan. Då var det lite högre bud. Då kanske man fick 5-6 tusen spänn.
Ja.
Och sen, ja, men sen, jag antar att det är en jävla typ meny liksom. Analen eller det här, eller gör det här och 2, 3, 4, 5 och en och andra sådär. De hade ju en... Och jag trodde att det var mer. Jag trodde att det var betydligt, men det är ju extremt.
Nej, det är skitdåligt betalt tror jag. Men det är ju också, och det är ju så konstigt att det är helt okej. Det är till och med lagligt i Sverige. Du får ju göra porr i Sverige. Det är ju jättekonstigt att det är okej. Varför ska det vara okej? Om det inte är okej att knulla för pengar, varför är det okej att knulla framför kameran för pengar? Det är ju skitskumt. Men det är ju en riktigt smutsig bransch som har väl såklart blivit sämre av villkoren som har kommit, men också bättre på många sätt. Det är ju mycket mer tjejer som producerar porr nu för tiden och kan göra det på sina egna villkor och sådär. Så det är väl två sidor av det myntet också.
Men hur skulle man, om man bara rev upp allting, hur hade det funkat? Man hade fått gå runt på stan, köpa sex av vem man vill, köpa och sälja.
Ja, som ville sälja.
Ja, det är som vill sälja. Ja. Jobbigt att köpa av någon som inte vill sälja. Vad kan ske för komplikationerna? Om man skulle göra det helt fritt, dagens läge, Stefan Löfven öppnar upp.
Eller alltså den. För prostitution? Ja. Baksidan är ju uppenbar med trafficking och organiserad brottslighet och allt det där. Liksom.
Att det kommer bli en ännu större industri.
Det är klart.
Och det är klart, och då genom att det blir så öppet kommer det komma ännu mer kunder och då kommer ännu fler hamna i skiten.
Ja, förmodligen. Men att folk hamnar i skiten betyder inte att något ska vara förbjudet, tycker jag. Jag tycker inte alkohol ska vara förbjudet, fast jättemånga hamnar i skiten av det. Jag tycker inte droger borde vara förbjudet heller, fast jättemånga hamnar i skiten av det. Jag tycker inte att spel borde vara förbjudet, fast jättemånga hamnar i problem av det. Alltså, det är så märklig inställning till saker som ställer till det för ett fåtal, eller till och med även om det är för en majoritet, som jag faktiskt tror att det är med alkohol. Jag tror att det är väldigt mycket fler som har problem än vad vi erkänner.
Och du liksom, själv har för mycket problem med alkohol.
Ja.
Det är mycket att säga, men du var väl efter skilsmässan.
Jag har druckit för mycket i alla fall i perioder. Det är inget snack om den saken.
Ja.
Det har jag. Men nej, jag tror att det är liksom... Det är så lätt att säga att det här borde vi förbjuda för att det drabbar några människor. Liksom. Men är det verkligen en rimlig anledning till ett förbud? Jag tycker inte det. Jag tycker att vi borde se på helheten istället. Och som helhet så tror jag att alkohol gör mer nytta än skada, till exempel. Och jag tror att spel också gör mer nytta än skada.
Men finns det något pris som du skulle själv kunna sälja din egen kropp på till en annan? Vi tar en annan man och en annan kvinna.
Nej, men jag gör inte saker för pengar. Så att det är ju en... Alltså, om jag inte vill göra en grej, då gör jag inte det oavsett vad jag får för pengar. Alltså, jag har ju tackat nej till miljoner för saker. För att jag gör inte saker för att jag ska få jättemycket pengar. Jag gör det för att jag tycker att det känns bra.
Mm.
Men jag skulle väl hellre sälja min röv än att till exempel vara med i Let's Dance. Om någon sa så här, du får 10 miljoner om du är med i Let's Dance, då skulle jag säga nej. Om någon sa du får 10 miljoner om jag får knulla dig i röven, då skulle jag nog mer säga ja. Jag skulle säga nej till båda, men jag tror att jag skulle hellre... Eller jag skulle hellre ta en kuk i röven för 10 miljoner än vara med i Let's Dance för 10 miljoner.
Vad är det som inte... Känner du inte att du har höfterna med i Let's Dance? Eller?
Nej, jag tycker bara att det är en vidrig idé. Alltså jag har inget emot att folk dansar.
Större delen av svenska folket sitter och bänkar sig med tacos varje fredag.
Men större delen av svenska folket är ju också dumma i huvudet. Så att det är inte så konstigt. Nej, men sen kan jag förstå liksom att det är mysigt och det är inte det... Jag har inget emot mysigt, liksom, men det är det här kändis...
Kåtheten.
Ja, och när det är... Så här, hela den där apparaten är ju liksom bara gjord för att kändisar ska bli lite mer kända och kvällspressen ska ha något att skriva om. Och jag har ingen lust att vara en del av det. Sen kan jag väl dansa, det kanske jag skulle kunna. Nu tycker jag inte att det är något kul att dansa, så att det faller ju lite på det.
Magnus Bettner med en rumba!
Mm, det har vi ju aldrig sett. Kommer jag aldrig få se heller, men... Om det var något roligare. Säg att det fanns ett klättringsprogram. Jag älskar att klättra. Det fanns ett kändisar klättrar. Jag skulle inte vara med i det heller. Därför att jag tycker inte att man ska göra sådana program. Det är en principgrej liksom. Sen tycker jag att det är svinkul att klättra. Och skulle gärna göra det om jag fick en miljon. för att jag klättrade i TV. Men jag skulle ändå säga nej. Därför att jag tycker inte att den typen av program är bra.
För att det är så att man tar någonting som folk är intresserade av att kolla på under sina tack och fredagar. Och tar lite kända personer som de sprider och sen.
Ja,
men alltså det känns folk... som att det är något, du äcklas av hela konceptet, känns som.
Ja, jag tycker hela TV-branschen är lite äcklig. Och jag tycker kvällspressen är ännu äckligare. Och de där typerna av program föder ju den symbiosen mest av alla program. Det gäller ju andra program också. Det är samma med liksom slager, skiten och allt det där. Sen kan jag sitta och titta på det med min dotter för att hon tycker att det är mysigt och jag tycker också att det är ganska mysigt. Men jag vill inte vara med. Now it's time for
Tre Sista Frågor. Då kommer vi in på de tre sista frågorna och då tänkte jag att du får börja med att vara lite äckligt positiv här och ge ett tips till vad du tycker alla 20-åringar ska tänka på för att lyckas lite bättre i livet. Vad skulle du säga till dem?
Skaffa en utbildning som är bred. Ge inte upp plugget fast det är astråkigt och tro inte att du kan bli influencer. Utan skaffa dig en utbildning så du har någonting att falla tillbaka på om du inte kan bli influencer eller rockmusiker eller skådis eller vad folk nu vill bli liksom. För att det är ju fortfarande så, det har väl gått snabbare också åt det hållet att fler och fler tror att det finns en massa jobb där man inte behöver jobba. Men sanningen är att det är nästan ingen som har ett sånt jobb. Även de som har ett jobb där det ser ut som att man inte jobbar, som till exempel jag, jobbar jävligt hårt. Alltså jag jobbar mycket, mycket mer än vad jag hade gjort om jag hade haft ett vanligt jobb på ett kontor. Det är inget snack om den saken. Och jag tror att jättemånga av YouTubers och alla sådana typer av de här nya jobben som ser ut som att de bara glider runt och fotar när de fikar. Det ligger ju jättemycket jobb bakom liksom. Och massa tråkigt skit med möten med olika sponsorer och hit och dit ångest över att du inte har fått in betalt för dina senaste fakturer och allt vad det kan vara. Liksom. Så att skaffa en utbildning som öppnar många dörrar längre fram. Alltså att välj en bred gymnasielinje och gå vidare till högskolan om du har kapacitet att göra det. Och det tror jag de flesta har faktiskt. Klarar man gymnasiet så klarar man i alla fall några högskoleutbildningar också.
Annars kan man börja jonglera.
Ja, det är inte fel.
Jag kan också jonglera med 3 bollar bara. Men det var ändå svårt och bra. Jag jobbade på Intersport och då gick jag in på sommaren. Vi hade inga kunder. Då stod jag och jonglerade.
Ja, det är bra att kunna.
Ja.
Det ingår inte i mina tips till 20-åringar dock.
Nej.
Ja, men alltså, stay in school, kids.
Ja.
Det är bra. Mm. Det känns ju inte så när man är mitt i det. Det känns ju bara värdelöst. Men faktum är ju att det kommer ju inte en sån bra chans igen i livet att få gratis bara lära sig en massa grejer och skapa en massa kontakter. Sen tror jag också, det är väl det andra, att man skapar så mycket kontakter som man kan hela livet. Liksom. Att allt från så här, engagera sig i föreningar eller vara med i kåren eller vad det kan vara. Liksom. Allt som man tror kan bygga upp ett kontaktnät, för att det är omöjligt att få ett jobb utan utbildning och kontakter. Så gör vad man kan för att skaffa det. Hela tiden liksom.
Jag måste bara fråga en grej med den här Let's Dance-grejen igen.
Mm.
Om det är så att du skulle få den här förfrågan, du har säkert fått förfrågan om att vara med i Let's Dance eller något annat sånt där äckligt program då.
Ja.
Som du vet att nej, men nu sitter så här många miljoner och tittar på det här. Ja. Varje och bänkar det med såna här sega bilar och råttor och grejer och sånt.
Ja.
Och då känner du så här att nej, men jag har ju min turné under hösten. Det kan vara bra att jag kör det här under mars. Mm. Nu har jag ändå 2 miljoner som tittar på mig varje fredag.
Mm.
Kan du inte tänka på den punkten att jag kan vara med i det här för att jag kränger mer och tjänar mer pengar på hösten?
Nej, alltså jag gör ju program för att sälja biljetter. Men då, jag har bestämt att jag gör humorprogram och intervjuer. Eller typ så här, om jag är där i egenskap av komiker eller i egenskap av att jag tycker någonting. Debattprogram eller liknande.
Förstår.
För att det tycker jag är mitt jobb.
Förstår. Men och du har tillräckligt med sådana grejer så att du behöver inte heller
tumma på. Nej, men även när jag inte har haft det så har jag haft det som princip. Och då har jag ändå tackat nej till annat. Liksom. Så för mig är det liksom inte ens... Det är inget jag behöver fundera över.
Nej.
Alltså om så här, Solsidan, vill du vara med i det? Ja, absolut. Då skulle jag tacka ja, förmodligen. Medans vill du vara med i Kändis Sverige bakar? Då skulle jag tacka nej. Det är inte så svårt liksom. Är det ett humorprogram och verkar det kul, ja då är jag med. Sen får folk tycka, folk kan ju tycka då så här, ja fan vilken hora du är som är med i Solsidan, det trodde jag inte om dig. Det är bara, då har de bara fattat fel.
Sure.
Men så att vad de tycker, det skiter jag i. Men för min egen del så skulle jag inte vara med i.
En sak som folk ångrar på sin dödsbädd, det är att man har byggt upp sitt liv på vad andra vill att man ska göra och inte vad man själv vill. Det är en av de vanligaste fyra punkterna man ångrar på sin dödsbädd, att man har gjort lite för mycket om vad andra tycker och tänker. Du har ju gjort ganska mycket vad andra inte tycker och tänker och gått din egen väg i livet, ja. Och sagt dina egna saker. Om du skulle byggt på vad andra vill att du ska säga, så skulle du inte i närheten vara lika stor som du är idag. Vad är dina råd till dem som ska försöka gå lite utanför och gå sin egna väg, vad det nu än det är?
Jag tror det handlar om självförtroende ganska mycket. Att man vågar, och också att våga misslyckas, att det är inte så farligt. Vissa saker, det blir pinsamt ibland och det blir dåligt ibland, och ibland blir det till och med katastrof, men livet går vidare liksom. Man får ta tag i nästa projekt och lära sig av sina misstag liksom, och mata på. Och sen att man har som riktlinje att jag kan se mig i spegeln liksom. Det är det som är fattar man ju fel beslut såklart, det gör jag också, då får man skämmas en stund och sen får man be om ursäkt om det behövs, och sen får man gå vidare med sitt liv liksom. Men att man inte är rädd för att testa nya grejer och inte är rädd för att göra tvärt emot vad alla säger. Sen behöver inte det betyda att man är liksom någon slags punkarrebell som måste säga åt läraren att den är dum i huvudet. Det är kanske inte det det handlar om i första hand, utan mer att man vågar tro på sina egna idéer och vågar testa lite grann. Och som sagt, våga misslyckas, det är det absolut viktigaste. Det är inte så farligt. Livet går vidare.
Och vad jag sa förut, du sa någonting med att har man inte misslyckats om man inte försökt tillräckligt mycket?
Nej, det är så. Alltså, och det gäller ju allting liksom, men det gäller ju också stand-up. Vi kallar det för att bomba när man gör ett dåligt gig liksom, när ingen garvar eller så här. Om man aldrig bombar, då är man inte, då tar man inte ut svängarna tillräckligt. Och det gäller ju alla, det hela karriären liksom. Om jag aldrig gjorde ett dåligt gig, då skulle det vara, sen kan jag göra ett dåligt gig av fel orsaker. Det vill säga att jag inte bryr mig, eller att jag är full, eller att jag inte har sovit, eller vad det nu är. Det är ju dåligt. Men om jag gör ett dåligt gig för att jag ville testa en idé som inte funkar, det är bra. För att då lär jag mig någonting av det, och sen blir jag ännu bättre. Liksom. Så det får man inte vara rädd för.
Och du har eventuellt nu en show som kommer under 2019.
Ja, vi får se. Det var inte meningen att jag skulle outa det riktigt. Men
nej, men kanske.
Ja, kanske. Nej, men jag tror att det blir case. Så att jag gör... Jag ska vara pappaledig februari till augusti. Och sen i augusti så ska jag nog försöka göra lite klubbgig, tror jag. Om jag fortfarande tycker att det känns kul, som jag faktiskt börjar tycka nu. Och sen när jag har gjort det så länge att jag har fått ihop en bra timme, då blir det turné. I så fall. Men jag lovar inget.
Nej. Det är jobbigt om du inte håller.
Ja.
Du kan ju inte ändra dig.
Nej.
Nej. Om man ska komma i kontakt med dig eller hålla koll på dig. Jag vet inte, hur flitig du är i sociala medier nu?
Har
du
Instagram en hel del. Och inte så mycket annat längre.
Nej.
Så det går bra. Jag använder Snapchat någon gång ibland. Jag har Twitterkonto kvar, men jag använder det aldrig. Jag har en Facebook-page med jättemycket folk som jag inte heller använder så mycket.
Nej.
Så att Patreon är ju det som jag kör mest. Där kommer allt upp först. Och sen Insta. Patreon och Insta.
Och Patreon kan man gå in och stödja dig också på.
Mm. Så det är väl det jag gör just nu. Att jag håller på och lägger upp en massa grejer där. Och snackar med dem som är med där.
Ja, så in och kika in. Jag var inne på din Patreon också och kollade. Så in och gör det om ni gillar det du gör. Helt enkelt.
Ja.
Och vill stödja dig i din väg vidare. Men du, jag tycker att det var svinhärligt att du tog dig tid att komma hit. Det är stor ära att ha dig med.
Ja, det var kul att vara med.
Det är många som har frågat. Jag tror att jag har försökt redan ganska tidigt. Även för 4 år sedan podden startade så var ju Magnus Bettner ett stort namn som man skulle vilja ha med. För att jag hade vetat att det blev ett bra samtal. Och nu, några år senare, så är du med. Så det är,
ja, vad kul att vi fick till det. Det är ju sådär, när man är på turné och har jättemycket intervjuer för lokaltidningar och sånt, då brukar jag inte hinna göra så mycket av den här typen liksom. Så det brukar jag försöka lägga när jag inte är på turné. Och sen har jag ju nästan varit på turné Ja, men om du säger att det är 4 år sedan så var jag ju liksom på turné och sen fortsatte väl det i flera år.
Ja. Men stort, stort tack att du gästade, Magnus Bettner.
Tack ska du ha. Fram Gangs Body with Alexander Perleros.
Vad roligt att lyssna, min kära framgångsvän. Och nu är det så här att på slutet nu så känner jag att jag har lite free time. Jag brukar ju annars fundera på så här, vad jag ska prata om, vad jag ska säga. Men nu tänkte jag bara så här, jag ska bara freebasa lite helt. Och kanske varje gång gå igenom någonting som jag tänkt på. Och nu ska jag faktiskt hoppa in på något som jag har tänkt på. Och det är det här med att man alltid går från tanke till känsla. Eller inte tanke till känsla. Att man alltid går från en känsla till handling. Och det tycker jag att man ska göra tvärtom. Att istället för att ta exempelvis att jag är lite sur på Ida. Jag och hon har tjafsat lite grann. Jag är inte sugen på att ge en kram. Men jag kan ju vara sur ganska länge. Då ska man byta om det där. Då väntar jag egentligen på att jag ska bli glad så att jag kan ge henne en kram. Men det kanske tar fan 2 dagar för mig, så jävla surgubbe som jag är, att göra det. Så då ska jag göra tvärtom istället. Istället för att gå från känsla, att det känns bra, nu ska jag ge henne en kram, till handling, så gör du tvärtom. Du ger henne en kram och då känns det bra. Så även om jag skulle vara sur på Ida, så ger henne en kram och då känns det bra och då har jag släppt det. Så att, tänk tvärtom där. Känsla till handling. Gå från handling till känsla. Den är mycket, mycket bättre. Och nästa veckas gäst, men söndagens gäst, är Sofia Wistam. Det blev också ett riktigt härligt avsnitt med en mediaprofil som är en riktig legend. Och de här personerna som är duktiga på att prata på scen, hon har mycket konferensierjobb, hon har mycket tv-jobb, hon har bland annat Sofias änglar, vilket vi pratar om, är extremt hemskt, så blir det väldigt bra avsnitt, för att de har så jäkla bra koll på vad som är bra och har pratat med så himla mycket folk. Så att de ska man absolut inte underskatta. Många av dem tycker jag är bland de absolut bästa avsnitten, och de har tänkt till ordentligt. Så nu hoppas jag att du får en härlig, bra vecka. Ha det bäst, kram!
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination. YahooFinance.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
This episode is brought to you by Progressive. Most of you aren't just listening right now. You're driving, cleaning, and even exercising. But what if you could be saving money by switching to Progressive? Drivers who save by switching save nearly $750 on average, and auto customers qualify for an average of 7 discounts. Multitask right now. Quote today at Progressive.com. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. National average 12-month savings of $744 by new customers surveyed who saved with Progressive between June 2022 and May 2023. Potential savings will vary. Discounts not available in all states and situations.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.